På kryss med blixten av Jack London. Uppläst av mig, Adrian Flensburg, efter en översättning av Ernst Lundqvist.
1. Bror och syster. De sprang över den glittrande sanden medan Stilla havets långa vågor dånade bakom deras rygg. Och när de kom upp till landsvägen så kastade de sig upp på sina cyklar och dök med rask fart in i parkens gröna gångar. De var 3. 3 gossar i ljusa sporttröjor och de kilade framåt cykelvägen så farligt nära hastighetsgränsen som pojkar i ljusa sporttröjor vanligen brukar göra. De kanske till och med överskred hastighetsgränsen. Det tyckte en ridande parkpolis. Men han var inte helt säker på sin sak och han nöjde sig därför med att varna dem när de flög förbi. De åtlydde genast varningen. Men vid nästa krökning av vägen så glömde de av den lika hastigt. Vilket också är ganska brukligt bland pojkar i ljusa sporttröjor. De susade ut genom Golden Gate-parkens port, vek av inåt San Francisco och rusade upp för de långa backarna med en fart som kom fotgängarna att vända sig om och se oroligt efter dem. De ljusa sporttröjorna ilade genom stadsgatorna, vände och svängde för att slippa klättra upp för de brantare backarna. Och när de branta backarna var oundvikliga tittade de sig hastigt om för att se vem som först skulle komma upp till toppen. Den gosse, som oftast fick försprång, anförde hetsjakten och tog initiativet till kapplöpningen upp för backarna, kallades Joe av sina kamrater.
Det gällde att, så att säga, följa anföraren. Och anföraren Joe var den muntraste och käckaste i hela laget. Men då de svängde in i västra förstaden med dess stora och präktiga privathus blev hans skratt mindre högut och mindre förekommande. I hörnet av Laguna och Vallejo-gatorna vek hans kamrater av åt höger. Adjö så länge, Fred, ropade han i det han svängde sitt hjul åt vänster. Tjänis, Charlie! Vi träffas ikväll, ropar de tillbaka. Nej, jag kan inte komma, svarar han. Åh, kom, sa de, bevekande. Nej, måste plugga. Adjös. Medan han fortsatte ensam blev hans ansikte allvarsamt. Och hans ögon, de fick nästan ett bekymrat uttryck. Han började vissla beslutsamt. Men visslingen mattade småningom till ett svagt och mycket dämpat litet ljud. Som alldeles upphörde då han cyklade upp för körvägen till ett stort tvåvåningshus. Joe! Ropade en röst. Han stannade till utanför dörren till biblioteket. Han visste att Bessie satt där och knogade flitigt med sina läxor. Hon måste förresten snart ha slutat med dem. Ty hon blev alltid färdig före middagen. Och det kunde inte vara många minuter tills det var middag. Vad hans egna läxor beträffade hade han ännu inte sett åt dem. Den tanken förargade honom. Det var illa nog att ha sin syster, 2 år yngre på köpet, i samma klass. Men att ständigt ha henne ett gott stycke före sig i studierna, det var nästan outhärdligt. Det var inte för att han var tröglärd direkt. Det visste ingen bättre än han själv, men han visste inte riktigt hur det kom sig. Han hade alltid sina tankar på annat håll. Jo, var snäll och kom in. Nu lät rösten nästan lite klagande. Nå, sa han och sköt häftigt undan portiären. Han sa det vresigt men ångrade sig genast då han såg en liten spenslig flicka se på honom med förväntansfulla ögon tvärs över det stora med böcker belastade läsbordet. Hon satt hopkrupen med pennan och skrivunderlaget i en länsstol av så vidlyftiga dimensioner att hon såg ännu spensligare och bräckligare ut än hon verkligen var. Vad är det, syster? Frågade han i en vänligare ton och gick fram till henne. Hur är det, käraste Joe? Frågade hon blid. Vill du inte säga mig det? Joe teg. Han tyckte det var löjligt att tillstå sina bekymmer för en liten syster. Även om hennes betyg var bättre än hans. Och han tyckte att hans syster var löjlig som frågade honom efter hans bekymmer.